Det är nästan den bästa lagpredikan att säga, kom i tid, annars måste du sitta långt fram. Då blir folk oroliga. Ja, välkomna hit. Vi ska prata om himlen och evigheten. Det är ju härliga ämnen. När vi läser i Nya testamentet, då märker vi att Jesus, han talar mycket om himmelriket. Och då kan vi fråga oss, vem idag tror på det här himmelriket som Jesus talar om? Det är många som tycker att Jesus var väldigt intressant som lärare och intressant historisk personlighet. Vem tror idag på himmelriket som Jesus talar om? Jag har ju för första gången undervisat i religion på en folkhögskola i Stockholm. Och då hade jag 26 elever i min religionsklass. Och i början av terminen så hade vi något som man kallar för värderingsövningar. Och då ska den som leder ställa en fråga eller komma med ett påstående. Till exempel säga så här: det svenska vädret är underbart. Om man då helt håller med så ställer man sig här borta. Om man inte alls håller med ställer man sig här borta. Och om man tycker att det svenska vädret är väl ganska bra så ställer man sig i mitten. Och en av de frågor då som jag ställde var om de trodde på att det fanns någonting mer än det vi ser. Vi tänker oss ofta att svenskarna är ateister. Det är inte jättemånga som är uttalade ateister. Jag hade hittat 4 av de här 26 som sa, jag är övertygad om att det finns inget övernaturligt, det finns ingen gud, det finns ingen större kraft. Utan det vi kan se och ta på, det är det som existerar. Faktiskt bara 4 av 26. Men av de här 26 fanns det bara 3 som sa att de trodde både på en personlig gud och på ett personligt liv efter döden. Vad jag menar med det då, en personlig gud. Många kunde säga så här, jag tror att det finns något. En kraft kanske, eller ja. Men en personlig gud med egenskaper som går att beskriva, som har en vilja, som har en plan med våran tillvaro. Det är väldigt, väldigt få som trodde på. Och det fanns de, ganska många, som tyckte att det var otäckt att tänka att när jag dör är allt slut. Men bara 3 alltså som kunde säga, jag tror att jag har evigt liv. Att jag kommer att finnas efter döden. De flesta tänkte, ja men på något sätt, min energi fortsätter att finnas på något sätt. Sådär. 3 stycken alltså som trodde på ett personligt liv efter döden. Och alla de 3 var muslimer. Det är inte jättemånga idag som tror på himlen. På ett evigt liv i himlen. Det finns säkert en massa förklaringar till det. Men jag tror en av de anledningarna, det är att säga det, att jag kommer till himlen när jag dör. Det låter kanske lite malligt för en svensk att säga så. Vi känner till jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Att säga det, jag har evigt liv genom tron på Kristus, det kanske uppfattas som lite malligt. Då tror man ju verkligen att man är någon. Eller hur? Jesus dog för mig. Det låter lite som att man sätter sig på höga hästar kanske. Tron på att jag ska få vara i Guds närhet efter min död, det antyder också att jag tror att jag vet sanningen om någonting. Och det är mycket provokativt. När vi diskuterar saker på den här religionsklassen, det är elever från 20 till 45 ungefär, så är det väldigt sällan någon vill säga, så här är det. Men man vill gärna säga, jag har hört att vissa tror, eller det finns de som menar att. Om vi säger att jag kommer till himlen när jag dör, då måste vi vara beredda på att någon kommer att ställa motfrågan. Kommer alla till himlen? Kommer jag till himlen när jag dör? Då måste man kunna svara på den också. Och sist men inte minst så tror jag att alla intressegrupper, alla politiska partier, de är måna om att vi ska bry oss om det som är här och nu. Eller hur? Vissa säger, det viktigaste i våra liv är att arbeta för att samhället blir bättre. En god människa brinner för att förändra samhället. Och andra säger, en bra samhällsmedborgare jobbar väldigt hårt och bidrar till samhällsutvecklingen på så sätt. Vi måste tjäna pengar och konsumera. Då mår Sverige bra. Paulus, han uppmanar oss i första Korintierbrevet 9 kapitel att hålla blicken fäst på målet. Att koncentrera oss på himmelriket. Inte på konsumtion. Så det är inte så jättepopulärt idag, tror jag. Vad säger Bibeln om himlen? Ja, vi kan börja med ordet himmel då. För ett barn så är det svårt att förstå skillnaden mellan den himmel som vi ser och den himmel som vi inte ser. Eller hur? En gång när vi flög till min mamma i Norrbotten, skulle till Piteå, då satt både Rut och Ruben vid flygplansfönstret och så tittade de ut. Och när vi hade kommit ovanför molnen, då sa Rut så här, pappa, nu är vi ovanför molnen. Men jag ser inte Gud. Och Ruben tittade också. Vart är Gud egentligen? Kikade ut där. Vi ser inte honom. Men det är inte bara barn som har svårt med den här skillnaden. Jag tror vi också när vi tänker ibland kan tycka att det är svårt att förstå. Många ateister tyckte att de fick vatten på sin kvarn efter den första rymdfärden. Nu kan vi färdas ut i rymden med rymdskepp. Och ändå hittar vi inte Gud. Då finns han nog inte. Redan i Bibelns allra första vers så används ordet himmel. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är ett sätt som vi använder ordet. Vi förstår av första Mosebok att det handlar om den himmel vi kan se. Vi kan se att fåglar flyger i himlen, tänker vi. Men vi kan också titta på himlen och se, där är månen. Vad vacker den är. Vilka fina stjärnor. Men ofta i Bibeln används ordet himlen om det som är osynligt. I 5 Mosebok läser vi: se ner från din heliga boning, från himlen, och välsigna ditt folk Israel och det land som du har gett oss, ett land som flödar av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra fäder. Här ser vi att himlen är den plats där Gud bor. Sigbert Becker, doktor Becker, han skriver om det här och säger att i Gamla testamentet så är det ofta så att när ordet himmel används så tänker man sig det som det vi kan se. Vi tittar ut, det är mycket moln på himlen. Om man räknar ställen i Nya testamentet så talar det mest om Guds boning. Himlen, dit vi är på väg. Jesus talar med en av rövarna på korset, det kommer ni ihåg. Han säger, amen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Ett annat ord för himlen. Där Gud är. Vi förstår då att det betyder att rövaren, den här brottslingen, den här tjuven, han har fått förlåtelse för synderna. Och han ska få vara tillsammans med vår treeniga Gud. Tänk vilket glatt budskap just innan man dör. Himlen är också den plats där änglarna finns, förstår vi av Bibelns undervisning. I Matteus så säger Jesus i 18 kapitlet: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Änglarna bor i himlen. Och änglarna är ju någonting som vi läser om i Bibeln som också är svårt för oss att förstå. Jag vet inte om det kanske är vi än en gång då lite äldre. Men förut hade man ju som bokmärke så här fina änglar i lite glansigt papper som man kunde lägga i boken. Och komma ihåg vart man skulle börja nästa gång. I Bibeln så märker vi att när människor stöter på änglar så är de inte fullt så där små och gulliga så där, utan ganska respektingivande. Det är ofta så att folk hajar till när de träffar en ängel. Och ibland kastar de sig ner på marken för att de blir rädda. I Lukas andra kapitel läser vi, och det här är ju när Jesus har blivit född. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Änglarna besöker människorna, har ett uppdrag som de utför och återvänder sen till himlen. Men det finns inte bara vår Gud och änglar i himlen, utan också troende. När vi läser Bibeln så får vi lära oss att Jesus uppsteg till himlen efter att han hade uppstått från döden. Vi får lära oss att han kom till oss, han kom ner till oss från himlen och att han återvände dit. Och han ger det här löftet till sina lärjungar som ju är lite oroliga där och nervösa när han ska lämna dem. Hur ska det gå utan Jesus här? Känner oss redan lite ensamma? Klarar vi oss utan att ha honom vid vår sida? Då säger han så här: om jag än går och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. För att ni ska vara där jag är. Ibland när vi är ute på semester, då kanske vi vill vara lite så här spontana. Vi har inte planerat alla etapper, utan vi kanske säger så här: vi kör från Hjälmargården på söndag och så får vi se hur långt vi hinner. Vi stannar någonstans där det ser trevligt ut. Har vi otur så blir det för oss då som det blev för Josef och Maria. Det fanns ingen plats att sova på. Ni som går på musikkonsert kanske upplevt det någon gång. Man tänker, vi går dit och köper biljetter i inträdet där. I kassan. Och så står en lapp: slutsålt. Jesus har lovat att bereda plats för oss i himmelriket. Så när vi dör, så kommer inte Jesus att börja säga: det är fullsatt här. Alltså. Jag vet inte. Kanske kan försöka med helvetet där borta om det. Utan han har berett plats åt oss. Ingen av oss kommer för sent. Det kommer inte att vara fullbelagt. Frälsaren, han pratar också om skatter som finns åt oss i himlen. Han börjar med en varning. Lägg inte så mycket energi på att samla skatter här på jorden. Här finns det rost och mal och tjuvar som bryter sig in och stjäl. Och det vet vi att så är det. Till och med den som har en ny fin bil är orolig för rost, eller hur? Speciellt i början är man det. Tror jag. Den som är duktig här av oss, jag tror Andreas tror jag är rädd om sin bil. När det dyker upp lite rost, då filar man bort det. Och så lite täcklack så där för att skydda den. Men man kan inte bevara sin bil hur försiktig man än är. Rost förstör även den finaste Volvo XTC, eller vad den heter. Den här bamsen som man blir rädd när den kör om på vänster sida. Och vi ser det på kläder och alla ägodelar, de bryts ner. Det är därför Jesus säger, samla skatter i himlen. För där finns det inte rost. Där finns det inte mal. Och det är ingen som bryter sig in och stjäl era skatter. Frälsaren, han lovar faktiskt också sina lärjungar att de ska få lön i himlen. Och det kan låta lite konstigt. Vi är inte vana så mycket om att prata om lön, eftersom vi som kristna har fått lära oss att det handlar om nåd. Vad ska vi få lön för egentligen? Ibland så talar man om lön för mödan. Det har ni säkert hört. Någon idrottsman eller idrottskvinna som har vunnit guld, och så säger han: nu är det värt alla de här 2000 träningstimmarna som jag har lagt ner, och jag har struntat i att gå på bio, och jag har aldrig ätit någon god mat, och jag har avstått från det ena och det tredje. Jag har inga kompisar och ingen tycker om mig. Men jag har ett OS-guld. Jag har fått lön för mödan, säger hon. Det var värt det. Att vara kristen, det tror jag ni vet allihop, det har medför möda. Eller hur? Visst skulle det ibland kännas som att det vore lättare att strunta i de där skatterna i himlen. Visst skulle det ibland vara lättare att följa med strömmen så där. Det är ju väldigt jobbigt att gå mot strömmen. Ni kanske har varit med om det någon gång när jag var i Stockholm i tunnelbanan. Ursäkta, kan man få komma fram här? Alla andra är på väg åt andra hållet. Det är ganska jobbigt. Vad enkelt att säga, nej, jag tar röd linje, jag åker åt andra hållet istället. Och vi kan känna det. Det är jobbigt att vara salt på jorden. Det är jobbigt att vara ett ljus för andra. Så när Bibeln talar om lön till de kristna i himmelen, då är det inte den där som ni får kanske i slutet av månaden när ni har jobbat. Och det står specificerat så här många timmar, därför får du så här mycket. Övertid, så här mycket. För då kanske skulle bli lite tomt i kuvertet. Tänk om Gud skulle lista alla goda gärningar och så sen alla dåliga och så drar han av dem. Så säger han, du är skyldig mig en massa pengar här. Det var tråkigt att du... Utan därför brukar vi säga nådalön. Det finns ett mål. Det finns en poäng med den här strävan vi har. Vi lägger ner arbete i församlingarna. Och vi känner att det är motvind ibland. Vi heter att cykla i motvind. Och vi känner ibland, vi ser inga resultat kanske. Är det någon idé att kämpa på? Jesus säger till sina lärjungar, till oss i himlen, får ni lön för mödan. Ja, själva det hopp vi äger faktiskt, det äger vi ju på grund av att det finns ett himmelrike. Paulus skriver i Kolosserbrevets första kapitel, vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium vi predikade. Himlen är vårt hopp. Om vi gör som en del så kallat liberala kyrkor och stryker himlen och stryker helvetet, då kan vi börja fundera, är det någon poäng med det här vi håller på med? Det är ju hoppet om himlen som gör att vi härdar ut. Petrus, han talar i sitt första brev, första kapitlet, om ett arv som vi ska få. Ni kommer säkert ihåg de här två sönerna i liknelsen om den återfunne sonen. Och den ene sonen, han sa, den yngre sonen tror jag, han säger, jag vill ha allt som är mitt. Jag vill ha hälften av allt du äger. Jag vill ha mitt arv. Fast pappan lever. Lite konstigt. Jag vill ha mitt arv nu. Jag orkar inte gå och vänta på att du ska trilla av pinn. Ro hit med stålarna, farsan. Kom igen. Den andra sonen, han stannar kvar och han arbetar troget, men han är sur. Han är arg i sitt hjärta. Han tänker, den där ouppfostrade slyngen, vad får jag för att jag är trogen? Petrus, han säger, ingen kan ta vårat arv som finns bevarat i himlen. Det finns inget syskon som kan driva process mot oss i domstolen och säga, jag tar över det här platsen i himlen. Utan den finns i säkert förvar. Någonting vi ärver. Inte när våra föräldrar dör. Utan när vi dör. I andra Korintierbrevets femte kapitel läser vi. Vi vet, skriver Paulus, att om vårt jordiska tält rivs ner. Det var några som var med om det här i natt. Var det inte så? Om vårt jordiska tält rivs ner. Det blåste ner här. Vid fyra snåret. Ja, om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Och när man läser vidare i det här kapitlet förstår man att det inte är ett tält och det är inte ett hus. Utan det är själva vår härlighetskropp. Den kropp vi ska ha i himlen. Det är en ganska fin bild som vi möter ibland i Bibeln om kroppen som ett tält. Vi slår upp det här i Guds underbara skapelse ett tag. Vi sover över här, 70, 80, kanske 90 år. Men sen åker vi hem igen. Nu är vi olika där. Jag tror Olle kanske skulle kunna tälta för jämnan. Men många som tältar känner att det ska bli skönt att få komma hem och sova i min egen säng. Och det regnar inte in så där, och det blir inte allt för kallt på kvällen, och det blir inte för varmt på morgonen när solen ligger och gassar på tältduken. Jag tror många av oss när vi tältar kan känna så. Det är någon pinne i ryggen så där på natten. Vad skönt att få komma hem och sova i sin egen säng. Så här är det för en kristne. Det är många fina välsignelser här på jorden, eller hur? När vi ser oss omkring här, inte minst. Det är vackert till och med när det är molnigt. Men det är faktiskt ännu bättre att få komma hem. Vi kan drabbas av lite hemlängtan ibland här i världen. Det finns andra sätt att beskriva himmelriket också. Och jag tycker Becker skriver fint i sitt föredrag att himlen, även om den är en plats, den är konkret, så är den framförallt ett tillstånd. Det viktiga är inte att få komma någonstans när vi dör. Några av er kanske har varit med om att köpa semesterresor som är ospecificerade. Man vill åka där det är varmt, men man vill ha en billig resa. Då kan man köpa ospecificerad resa. Då kan man hamna nästan var som helst. En sån biljett vill vi inte ha när vi dör, med ospecificerat boende. Utan vi vill vara där Gud är. Eller hur? I första Thessalonikerbrevet läser vi: vi ska möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det är det som är poängen med himmelriket. Att alltid få vara med Jesus. Det är faktiskt mycket bättre än rikedomar och stora fester. Jag har ju fått undervisa lite grann om islam också i år på religionstimmarna. Och där kan man se, Koranen är väldigt splittrad i och för sig och säger väldigt många olika saker om samma ämne. Men man ser ändå att beskrivningen av paradiset handlar mycket om att det är en stor fest. Och man får ligga till bords och man blir upppassad, gärna av jungfrur. Som passar upp på en och ser till att man har gott att äta och dricka. Det är inte poängen med himmelriket att det blir partaj hela tiden. Utan himmelriket är en plats där vi kommer att finna glädje i det andliga. Det kan vi känna här på jorden ibland. Jag önskar att jag kände större glädje över att få gå till gudstjänst. Jag önskar att jag inte behövde släpa med mig min gamla natur, min gamla Adam, min gamla Eva varje söndag ur sängen. Tänk om Adam istället skulle säga så här: nu går vi till kyrkan, det blir kul. Men här får vi kämpa, eller hur? Bibeln ligger där på nattduksbordet. Och så ligger någon tidning också kanske om prinsessbröllopet. Vad ska man välja? Svårt. I himmelriket så kommer vi inte att sitta och somna till så där på långtråkiga föredrag. Det är jobbigt det här. Ursäkta. Utan då kommer vi att älska att få vara på gudstjänst. Helhjärtat. Helhjärtat. Aposteln Petrus, han talar om himmelriket så här: vi jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Vi jublar. Inte vi kommer att jubla. Vi jublar. Alltså redan nu äger vi till del himmelrikets glädje. Vissheten om vart vi är på väg. Föreningen med Gud. Vi har Gud i våra liv. Vi har en helig ande i våra hjärtan. Så en liten bit av himlen äger vi redan. När vi kommer till himmelriket, då är det mycket som kommer att vara annorlunda. Vi kommer att vara lika Jesus. Lika Jesus. Bibeln berättar för oss att vi ska inte bara vara nära Jesus, kunna se honom eller tala med honom. Utan vi ska också vara lika honom. Paulus, han undervisar församlingen i Filippi. Och då talar de om det här som vi kallar för härlighetskroppen. Istället för att ha en kropp med lite skraltiga knän sett, eller kanske en rygg som värker, eller sjukdom. Istället för att lida för att vi har så lätt för att få infektioner. Och istället för att kämpa mot kroppen så kommer kroppen att vara fulländad i himmelriket. Det är någonting som glädjer oss mer och mer för varje år som går, tror jag, när vi känner av kroppens begränsningar. För en härlighetskropp. Vi ska vara lika Jesus. Vi kan läsa i Bibeln om hur Jesus var efter uppståndelsen. Och vi vet inte om det kommer vara exakt så, men vi ska vara lika honom, säger Bibeln. Lika honom. Vi ska vara lika änglarna, får vi höra om. Att vara vi lika änglarna, det är någonting som inte är så jättelätt för oss att förstå, för vi vet inte så mycket om änglarna. Men Jesus talar i Matteus 18 om att änglarna alltid ser Guds ansikte. Alltid ser Guds ansikte. Ibland sitter vi och tittar på Allsång på Skansen. Och då ser man att längst fram nära scen, nära Anders Lundin, där sitter det mest kändisar. De har fått specialplatser. Och de skådar Anders Lundins ansikte så här. De får se. Men längre bak är det folk som ni och jag. Och de står lite på tå så här och försöker se vad som händer. I himmelriket kommer inte att finnas en sån där dålig plats längst bak där man inte ser så bra. Att vi ska få vara lika änglarna betyder att inte behöver stå så här och känna oss lite utanför längst bak. Utan att vi är del av samma gemenskap. Ännu tydligare än vi är det idag. I himlen också. Det här talade Öyvind så fint om i morse. Våra liv pendlar lite grann fram och tillbaks. Det tror ni har känt alla. Vissa dagar mår man bra. Andra dagar mår man sämre. Vissa dagar känner man optimism, framtidstro. Andra dagar så säger man, det ordnar sig aldrig det här. Alltså. Kommer aldrig att lösa sig. Det är för svårt. I himmelriket så slutar det här pendlandet mellan positivt och negativt, som Öyvind sa. Och det viktigaste med det är att vi behöver inte längre vara på vår vakt. Vi kristna har ju å ena sidan fantastiska löften. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Jag överger er aldrig, lovar Jesus. Men vi har samtidigt varningar. Akta er så att ni inte går vilse. Akta er så att ni inte överger Herren. Akta er så att ni inte överger våra sammankomster. Akta er så att ni inte stoppar undan Bibeln längst ner i någon byrålåda och stänger till. Här på jorden så måste vi hela tiden vara på vår vakt för att inte bli ledda på fel vägar av vårt eget hjärta. Det finns människor som faller ifrån, som äger tron, men som lämnar tron. Ni kanske känner någon själva. I himmelriket så kommer ingen att helt plötsligt vara borta och sluta komma. Kommer inte ha någon tom stol. Vad hände med den här fina mannen? Den här trevliga tjejen som brukade komma. Som älskade ordet. Vart är han eller hon idag? I himmelriket kan vi liksom pusta ut så där och känna. Nu är det fullbordat. Även för mig. Ingen mer död. Ingen mer synd. Ingen mer ondska som omgärdar oss. Utan sann frid. Sann frid. Evigt liv är ord som vi använder ofta. Och vad betyder det egentligen? Evigt liv. Vi vet ju att det inte är evigt liv som våra liv här på jorden är. Och det säger många som är ännu äldre än jag att det skulle man inte orka med. Tänk ett evigt liv av bekymmer och svårigheter. Dålig hälsa. Nej, det låter hemskt. Becker skriver, fint tycker jag. Den bästa definitionen av liv, säger han. det är kanske att man får ta del av Guds välsignelse. Att få ta del av Guds godhet, det är liv. Vårt fysiska liv, vårt världsliga liv, det är ju just att vi får ta del av Guds välsignelser, eller hur? Av naturen. Att vi får äta god mat. Och ibland får vi äta dålig mat. Att vi får dricka rent vatten. Det får man höra ibland. Vad ovanligt det är. Att bara kunna slå på kranen och få rent vatten. Att få ha ett arbete där vi kan känna att vi gör någonting meningsfullt kanske. Att få ha en familj där vi får erfara kärlek. Det finns en mängd olika fantastiska välsignelser i det här livet. Liv, menar Rebecka, det är att få ta del av Guds välsignelse. Vårt jordeliv, det är att få ta del av de här välsignelserna. För sen när det är slut, då har vi en glädje av det. När vi dör, då har vi en glädje av de här välsignelserna. Du kan ingenting ta med dig dit du går, sjunger han. Då står Volvo där och väntar på en ny ägare. Och familjen står där och saknar oss. Och en välfylld frys ger oss ingen glädje. Så liv är att kunna ta del av Guds välsignelse. Och andligt liv då, det är att kunna ta del av andliga välsignelser. Det kan man fundera på ibland. De här bibelställena som jag tycker är så trösterika och så fantastiska. Tänk vad många som läser dem och tycker. Jaha. Det var väl ingen särskilt med det. Att inte kunna glädjas åt andliga välsignelser. Det är ju jättetragiskt. Egentligen. Adam och Eva, de gick från att ta stor glädje i alla Guds välsignelser före fallet till att efter syndafallet gömma sig för Gud. Gömma sig för Gud. Tänk om Gud kommer. Vad läskigt. Jag vill inte träffa Gud. Evigt liv, det är att för evigt få ta del av Guds välsignelse. Att få göra det för evigt. Så vårt andliga liv, vi pratar om det. Det är lite så här försmak. Fransmännen gillar det. Man ska få en liten försmak innan det kommer in gott kött. Ska man ha en liten rätt som bara kittlar tungan lite grann. Som säger, jag vill ha mer. Fram en nästa rätt, den femte rätten. Bär fram den. Nu är jag sugen. Vårt andliga liv här på jordet är en sån liten försmak. Som gör att, fast än vi inte vet så jättemycket detaljer om himmelriket, så förstår vi. Det måste vara toppen. Det måste vara toppen. Vi pratade tidigare om att himmelriket innebär frid. Frid. Det finns inte längre den här förbannelsen som synden faktiskt förde med sig. Gud säger till Adam, du ska arbeta ditt anletes svett. Så stod det i alla fall när jag var barn i den gamla översättningen. Anlete svett. Och vi kanske har känt det ibland när vi har stigit upp för att gå till jobbet. Det är inte så kul. Alltid. Vi kanske har haft något jobb någon gång där vi har fått känna att hela kroppen smärtar när vi kommer hem. Det är ont i axlarna och i benen. Och ibland kanske vi har haft jobb där det gör inte ont i kroppen, men det är ont i hjärtat, i själen när vi kommer hem. Det är inte så roligt att arbeta i en syndig värld. Vi talade tidigare om döden som skiljer oss från våra nära och kära. Tänk att få vila från den. Inte behöva gå på några fler begravningar. Inte behöva höra några nyheter. 75 dog i terrorattentat i Bagdad. Inte behöva se några bilder på svältande barn. Med 10 stora feta flugor i varje öga. Att inte behöva känna smärta, varken till kropp eller själ. Det är jättesvårt för oss att föreställa oss det. Himmelriket, nämnde det i korthet. Himmelriket innebär också att vi får återförenas med de vi älskar. De som har gått före oss. Att få återse dem. Paulus han skriver till Thessalonikerna. Och så uppmanar han dem. Sörj inte som de som inte har något hopp. Det är klart man blir ledsen när någon dör som är kristen. Men sörj inte som om ni inte hade något hopp. Ni ska ju få återse dem, säger Paulus. Upp med hakan. Ibland så kanske ni får brev hem till er. Där det står, nu är det dags för återförening. Kanske den gamla högstadieklassen ska träffas igen. Eller gymnasieklassen, eller fotbollslaget, eller lumparkompisarna. Eller syjuntan. Återförening. Det låter kul. Dit vill jag. Och så sätter man sig ner. Så pratar man lite grann. Och så säger man, det var trevligt. Vi ses om 15 år. Igen, kanske. Himmelriket ska inte vara någon sån här tillfällig återförening. Utan en återförening som varar. Vi ska inte skiljas igen ifrån dem vi älskar. Här så ställs ofta den här frågan och det är en relevant fråga. Det står att vi inte ska känna av någon sorg i himmelriket. Men kommer det inte vara så att vi kommer till himmelriket och saknar folk vi älskade? Kommer vi inte bli ledsna över det? Kanske till och med familjemedlemmar som vi älskar väldigt, väldigt starkt. De är inte där. Vi har inget svar på exakt hur det kommer att gå till. Men vi har Guds löften. Att i himmelriket finns det inget som får oss att sörja. Ingenting som får oss att gråta. Ingenting som får oss att önska att saker och ting vore annorlunda. Så det blir spännande att få se hur Gud löser det. Men vi har de löftena från den Gud som aldrig ljuger. Psalmisten skriver fint om det i psalm 16. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Inte ibland. Ibland känns det tyngre. Utan i himmelriket så får jag äta mig mätt på glädje. Ingen sorg, ingen gråt. Okej, kan någon säga då. Jag är övertygad om att det finns ett himmelrike. Men gäller det mig? Finns det verkligen plats där för en sån som mig? Vad ska man egentligen ha med sig för typ av biljett? Hur kommer man in? Vi läser från Uppenbarelsebokens 7:e kapitel här. Uppenbarelseboken som vi ofta brukar prata om som en svår bok. Och där den på sina sätt är oerhört trösterik. I sin bild som den ger av himmelriket. Av himmelriket. Jag ska läsa från det 7:e kapitlet. Dessa, står det här om de som Johannes får se där i himmelriket. Dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Kommer ni ihåg vad han sa där i början om varför de var där i himmelriket? Varför var de där? Hur hade de kommit dit? Var det charter eller han? De hade tvättat sina kläder vita i lammets blod. Låter konstigt. Jesu blod renar oss, säger vi ibland. Och ni som har försökt få bort en blodfläck tycker att det låter som en motsägelse. Jesus han dog på korset, inte förgäves. Och han gjorde inte det för att visa att han var verkligt en verklig martyr som var villig att dö för sin övertygelse. Utan han gjorde det för dig. Och han blödde för dig. Och han dog för dig. Så de som är där i himlen, de är det för att Jesus dog för dem. Och då säger ni kanske, någon kanske säger, gäller det mig? Ja, vilka dog Jesus för? För världens synder. För världens synder. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att våran förmåga att förstå din uppenbarelse inte alltid räcker till. Det finns saker vi inte fattar, saker vi inte kan greppa. Himmelriket är en sån sak som vi inte riktigt förstår fullt ut. Men tack för att du har uppenbarat för oss, berättat för oss, undervisat oss om allt det vi behöver veta. Tack för att du tröstar oss med dina ord om ett himmelrike där vi får vila från allt som är ont och farligt och skadligt. Där vi inte behöver oroa oss över morgondagen. Där vi kan känna oss helt trygga. Och framförallt, tack för att det är en plats där vi får möta dig. Vi ber i din helige sons namn. Amen.